Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Den här bruden som du håller på med, eller ni ska älskar den.
Prata inte för mycket nu, det är en podd.
Kan vi klippa tillbaka?
Ja, vi får klippa i början.
Nej, den har ingen lag till.
Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig i otakt med samtiden. Podcasten produceras av Storyhood. Dagens gäster är vi själva. Och vi hade faktiskt redan spelat in ett avsnitt på nyårsafton som inte blev släppt. Och eftersom det har hänt, när vi spelar in den här idag så är det den 30 januari. Och eftersom mycket har hänt, dels i världen med då framförallt USA och för Sverige med den stora tunga dramatiken Lars Noréns bortgång. Men sen också i våra egna liv med allt från resor och som vi har varit på tillsammans och jobb och manus och så spelar vi in här nu ungefär 20 minuter där vi pratar om det som hänt närmaste tiden, sen eftersänds det vi spelade in på nyårsafton som sammanfattar år 2020. Då blir det väl ett år som kommer gå till historien verkligen i och med coronan och allt som hände. Men okej, om vi börjar med jag vill också säga också att det här är sista gången podcasten är så som ni har hört den hittills. Vi ska göra om podcasten och spela in i studio fortsättningsvis. Det kommer till exempel inte vara någon alkohol heller.
Va?
Ja, och det här är sista gången du får dricka päronkonjak. Du kommer inte ens få röka antar jag.
Nej, alltså herregud, då hoppar jag av.
Ja, men det får vi se. Men den kommer göra som, det kommer bli en ny regi. Vi kommer också kunna gå och köpa till att börja med koppar och t-shirts bland annat och kulturpåsar med otakt med samtiden. Citat och vårt porträtt av en stor konstnär som tecknat. Det, för att hålla er uppdaterade om det så ska ni följa vår Instagram i otakt med samtiden och vårt andra sociala medieforum Cyril och Stig heter den på Facebook. Även jag har fått ett ny Insta som heter Cyril's Kitchen Confidential för långt fram om man ska, eller vad ska jag säga, det handlar om att jag håller på att uppdatera min pappas drinkbok, Största cocktailboken, och kommer komma en kokbok som heter Kokbok för lata män. Okej, men Stig, du är storytellen, du får berätta vad som har hänt här senaste.
Ja, det har ju varit väldigt dramatiskt.
Det är din katt också framförallt.
Ja, så det var ju, det här är ju otroligt jobbigt för mig. Jag hoppas att jag inte plötsligt börjar gråta och så. Jag tycker att det är mycket omanligt. Men jag lämnade bort min katt. Vi skulle åka då. Vi åkte ju till Teneriffa och för att skriva på ett grovmanus till en film. Och det var en fantastisk tid, måste jag säga. Vi funkar bra ihop. Och vi sitter på en terrass och röker. Och dricker måttligt, måste jag säga. Vi dricker aldrig oss brusare. Det har faktiskt aldrig hänt. Men vi dricker så att man känner sig avslappnad. Det fungerade alldeles utmärkt och det var ett stort äventyr att vara på djuphavsfiske.
Ja, visst, du fick upp några barracuder, jag fick upp några barracuder och två tonfiskar.
Jag fick upp en tonfisk, men mest barracuder.
Och så massor med makrill fick vi, 30 stycken.
Ja, men det var ju bete, va? Mm. Men alltså det var ju häftigt som fan och Cyril är faktiskt, tror du eller ej, en utmärkt kock. Så vi åt ju väldigt bra mat utan att gå på restaurang.
Ja, man hade fiskat dem själv. Innan åkte vi till, det kan man väl säga, där vi valde oss Amerika. Så att det finns två Spanien. Det som Hemingway kallar framförallt Madrid, Spaniens hjärta. Det riktigt genuina Spanien. Som jag var 2019 också i San Sebastian. Och du har ju varit ännu mer i Sevilla.
Jag har ju varit i Spanien. Spanien är ju mitt andra hemland. Då.
Ja. Så det kan man väl säga och om det, för och klimatet var fantastiskt och hela det där, även i Las Americanas, så var promenadstråket där längs vattnet var ju också väldigt fint.
Det var jättefint.
Men vad ska jag säga, sen kom du hem och då katten har blivit, vi har haft olika teorier här, jag har ringt väninnor då eftersom det är framförallt kvinnor och manliga författare som har katter. Jag fick inte tag på de manliga författarna, men mina väninnor då, Torsten Flink har sagt förresten att män ska akta sig för kvinnor med katt och kvinnor för män med klackring. Det har Torstens mamma lärt honom. men i alla fall, så mina väninnor hade olika teorier som det var att din katt Cecil då har blivit svartsjuk och irriterad och sviken för att du har lämnat bort honom på resan. En annan väninna, journalisten Maria Lindén, hon trodde att det var för att katter har revirtänkande, att den hade fått ett nytt revir hos din granne. Min egen teori var att den har haft för bra, att det är för mycket rök här hemma hos dig.
Ah,
så att den inte vill tillbaka.
Du är så jävla elak. Nej, alltså grejen är den att han har varit hos min kattvakt sedan flera år tillbaka, som är alldeles utmärkt, och hon som jag kan rekommendera, som är barpianist. Hon har fyllt 80, men hon ser mycket, mycket yngre ut.
Hon hade mycket jazzinstrument och skivorna var där då.
Alltså det är en kvinna som är 80 år men fortfarande snygg. Och hon har god hand med katter också.
Mm.
Men sen till min chock när jag kommer dit så börjar katten morra åt mig. Och jag tänkte, jaha, han tycker det är roligare. För hos Bodil, hon har massa senkläder och så. Och han tycker om att gömma sig. Han tycker väldigt mycket om att hitta gömställen.
Ja.
Och hemma hos Bodil så, här finns det ju några gömställen, men inte så många. Hos Bodil finns det säkert 100 gömställen.
Mm.
Eftersom hon har så mycket, du vet,
kläder. Ja,
och så jag tänker, okej, jag kommer tillbaka nästa dag. Men han morrar fortfarande, va? Jag måste ju göra någonting. Jag måste ju få hem honom.
Mm.
Och då så kom jag dit dag 3 och jag klappar honom vid halsen och så, och han verkar vara okej, va?
Mm.
Sen så tar jag honom i nackskinnet, vilket man inte ska göra tydligen, det visste inte jag.
Nej, det är mer barnen som föräldrarna gör på.
Ja, men alltså, okej, han ska in i den här jävla kattväskan, va? Han ska ju hem.
Ja, lite för liten kattfäsk tyckte jag.
Ja, skit i det.
Mm.
Så hugger han mig, va? Och sprutar blod. Det var rena rama skräckfilmen, alltså. Och ja, jag låter honom vara då. Och sen så går jag ner på rosa rummar. Och de håller på att stänga. Men de fixar liksom sprit på handen. Och plåstrar om mig. Och nästa dag går jag ner på vårdcentralen och får stelkrampsspruta och vad heter det, jag blir omlindad. Sen måste jag försöka få hem honom. Nej, ta honom till veterinär, för alla säger, en katt gör inte illa sin husse om den inte har ont. Mm. Och då måste vi få honom till veterinär. Så då tog jag Cyril då, och sen min gamla kompis Lars G. Lindström, som är producent, och han som producerade
Charter,
men han producerade också Sameblod och den här Astrid Lindgren-filmen. Nu är vi 3 från Umeå som har massa guldbaggar. Det är jag, Åke Sandgren och Lars G. Lindström. Mm. Det var vi som figurerade i den här filmen Stora och små män. Som Åke gjorde.
Ja, okej. Okay. Mm.
I alla fall så Lasse och Cyril och jag går in som militärer och ska fånga den här katten.
Läderhandskar.
Ja. Och vi får in honom i kattburen, eller kattväskan. Och jag tar honom till Stockholms djursjukhus på Videngsvägen i Alvik. Där konstaterar de att han har allvarlig artros. Alltså han har väldigt ont.
Vad kan du beskriva artros för det?
Alltså det är en åldersgrej. Mm. Det drabbar ju även människor.
Mm.
Och det gör mycket ont, och han har det i ryggraden längst ner mot svansen.
Trots att han var 10 år.
Han fyllde 9 sista april.
Ja.
Men det kan ju drabba människor också,
ja,
nu.
Ja, katter gäller väl 60 bas kanske.
Sen så var jag då igår på Stockholms sjukhem och fick då alltså recept, och nu så ger jag honom medicin i maten. Men han är fortfarande aggressiv och han låter mig klappa honom lite grann. Sen så väser han, för han har ju ont va, stackaren.
Mm.
Och jag mår ju inte alls särskilt psykiskt bra av det här.
Mm.
Alltså jag älskar min katt. Mm. Alltså jag har ju ingen tjej va.
Mm.
Utan den ömhet jag får, det är av min katt. Mm. Han är så fiffig va. Så att han har kommit på ett sätt att han lägger sig alltid bredvid mig innan jag somnar. Och så trycker han sig så att han ligger med benen. Så jag har liksom axeln mot hans ben.
Mm.
Och så har han så lång svans. Så han klappar mig på kinden med svansen.
Mm.
Han är jättegullig.
Mm. Ja, och jag tycker vi går kronologiskt bakåt vad som hänt. Och då är det då den store Lars Noréns död som är då fruktansvärd sorg för teatersverige. Men också som jag skrev i kommentar till någon som ville ha kommentar av mig. Att jag skrev så här att i Lars Norén, Lars Norén var också någon som var kompromisslös och gick sin egen väg. Och också en medmänniska med samhällets utslagna och i honom. Till exempel, jag tänker då personligen efter att han var den enda som röt ifrån när Erik Stubbe, som var en grym dramatenchef, fick gå. Bland annat för att vi var på väg att samarbeta. Men han var den enda som röt ifrån då. Och nu, så med Lars Norén miste man inte bara en stor dramatiker och konstnär och poet, utan hela samhället förlorar en röst. För att som jag skrev där, att de andra som skulle kunna bita ifrån då har vi då är Ulf Lundell som saknar intellektuell tyngd. Vi har Stig Larsson, skrev som på grund av din livsstil och din ännu mer frispråkiga stil jämfört med Lars och Lundell, ses som för apart. Och Horace ses då som för pompös eller auktoritär och chauvinistisk. Så att man förlorar samhället en viktig röst också.
Det är helt sant. Alltså Lars Norén har varit ytterst viktig för mig som person och som konstnär.
Jag vill också bara säga, han var också ytterst viktig för mig, för att med hans död, du låter den enas död den andres bröd. Jag har haft en dokumentärfilm klar, materialet i 8 år, men nu är plötsligt alla kanaler jätteintresserade av den. Och ja,
nej, men alltså,
den här filmen då, i och med att Lars Norén hyllade den innan han dog, så blir det svårt för folk att såga den.
Ja, nej, men alltså,
och det blir min debut.
Alltså det finns ju vissa människor efter Strindberg som har varit folkets röst,
ja,
emot de här jävla. Alltså, när jag träffade Lars Norén, jag träffade honom några gånger. Alltså, han var ännu mer hatisk emot kultur-Sverige än vad jag var.
Mm.
Och han var ju, alltså han var, kan man säga, som en lite. Han är 11 år äldre än mig. Så han var som en storebrorsa till mig.
Mm.
Och han var så jävla. Jag är ju snällare än vad han var.
Mm.
Och jag uppfattar, jag hade ju ingen
konkurrens. Han var inte så snäll i sina dagböcker.
Nej, alltså jag är mycket, mycket snällare än vad Lars Norén är. Men man behöver hårda personer. Man skickar in Börje Salming när någon har blivit dåligt behandlad va, på isen. Då skickar man hellre in Lars Norén
än den snälla stil. Det skrev jag i min kommentar, att vi förlorar. Man kan jämföra med hockey. Vi har många som kan skjuta. Men vi förlorar den som står vid mål och lägger pucken i mål.
Ja, nej, men alltså Lars Norén var en sån stark person. Man kan egentligen bara jämföra honom med Myrdal. Myrdal.
Som vi också förlorade i fjol. Ja. Det pratade vi om.
Alltså Myrdal och jag och Lars Norén. Vi var. De kallade oss vad fan som helst. De kunde kalla oss. Ge oss vilka jävla epitet som helst. Men vi visste vårt värde.
Mm.
Och det vet Lars i sin himmel sitt värde va. Alltså Lars Norén. Jag tog illa vid mig när jag läste den första dagboken. Där han dissade en gammal kompis till honom. För det jag tycker var hans första riktigt, riktigt bra text. Den handlade om. Den hette från från Urban till Konsum. Och den finns i stupor, Nobody Knows You When You're Down and Out.
Bessie Smith-låt.
Alltså det är en jävla bra text, va. Det här är 66 eller något sånt. Alltså han debuterade, han var så ung när han debuterade. Mm. Och det var ju en gammal polare till honom. Och alltså det som var det största felet med Lars Norén. Man ska ju inte tala illa om någon döda, men jag tror inte han tar illa upp. Det var att han var inte helt solidarisk med sina vänner, va.
Mm.
Alltså han kunde snacka skit om en gammal kompis och säga att han var alkad, va.
Mm.
Det är dålig stil, rakt av. Men Lars Norén var ett geni. Och jag lever väldigt mycket...
Ojämn vill jag väl säga ändå.
Ja, så de senaste diktsamlingarna...
Jag tyckte både senaste diktsamlingarna...
Ja, det är...
Och jag tycker även pjäsen är ojämn också.
Alltså de senaste diktsamlingarna, det är ren kiff.
Men när jag såg, jag bevakade för Svenska Dagbladet en premiär när jag var där i New York. Då satt ju faktiskt några rader från mig, satt både Richard Gere, Meryl Streep och sen på någon annan rad Julian... Nej, Richard Gere var där med Julian Moore. Ja, Julian Moore. De tre satt där ändå på en off-Broadway.
Off-Broadway. Ja,
så det var liksom bara en publik på 40 pepp. Det var en källa teater. Så det visar ändå att han var stor. Även internationellt.
Ja, men det är klart han var. Han var ju en av världens största dramatiker.
Mm.
Så är det.
Meryl Streep är... Jag säger inte det här bara för att droppa kändisar. Utan Meryl Streep måste man ändå se som en av världens bästa kvinnliga skådespelare.
Absolut.
Och Richard Gere är också underskattad på grund av sitt bra utseende.
Han ser för bra ut. En del killar får lida för det.
Ja.
Det är ovanligt, men så är.
Ja, du tog Per Hagman i försvar för det en gång.
Ja, ja, men han var för snygg och så blev folk snea på honom.
Mm.
Alltså, det som är en fördel med mig, det är att jag är, alltså, jag är inte så jävla smart som människor tror att jag är. Men däremot...
Nej, det är mest du själv kanske som har byggt på dig.
Nej, alltså anklaga inte mig. Utan jag är ganska ödmjuk och det finns många människor som är mer intelligenta än mig. Men jag har ett väldigt öppet sinne och jag är inte avundsjuk på andra. Och att inte vara avundsjuk på andra, då får du så mycket fördelar i ditt liv.
Mm.
Det är själva, jag skulle säga så här, det är själva haken i livet. Det är att inte vara avundsjuk.
Mm.
Det finns alltid någon som har större kuk än vad du har.
Mm.
Det finns alltid någon som är bättre på att slåss.
Ja.
Det finns alltid någon som är smartare än vad du är. Låt oss acceptera att vi är olika. Att vi lever våra liv och vi är bra på olika grejer. Sen får vi hjälpa varandra med det vi inte är bra på.
Ja, men det här säger jag inte för absolut inte någon form av avundsjuka, men det här tror jag faktiskt, som också aktuellt nu senaste veckan, tror jag faktiskt Lars Norén kunde varit den som sagt ifrån, för att då hade en annan sorg då för dramatiker i Sverige, det var dagen efter eller innan Lars död, då var det Guldbaggegalan. Jag betvivlar inte att din kompis Lars film Lasse som hämtade katten här, Charter, som också för övrigt inspelade på Teneriffa, är bra. Men däremot den som tog Grand Slam, som tog hem allting, det är Uje Brandelius och Henrik Schyfferts film Spring, Uje, spring. Titeln låter ju väldigt lik, påminner ju en del om Gå, Jonny, gå, min debutroman, så den har inget att invända mot. Titeln och manuset var ett feel good 3+. Det var så det blev, tjej som ville se den. Och han verkar ju genomsympatisk person, den här...
Uje Brandelius.
Ja, och så, som drabbas av
ALS.
Ja, precis. Och så det är ju också sorgligt, fast det är gjort som en feel good film. Och sen driver han med sig, han är den här yttersta PK vänstern från Söder, fast han vill poängtera då hela tiden att han bor i Bredäng för att göra ännu mer PK. Så det är lite roligt att han har den självdistansen. Och Martin Ågård som har gästat eller Agard heter han, som har gästat
podden. Ja.
Han är med i hans band och sådär, och han är ju också trevlig och sympatisk, och vi har aldrig haft något, jag har aldrig haft något emot honom.
Jag gillar honom.
Ja, tvärtom, jättebra skribent och allting.
Han är schysst.
Ja, och han är ju med i hans band Dr. Cosmos, som vad ska man kunna säga, det är plakatvänster utan att vara bräscht, utan ganska pubertal plakatvänster. Ja. Men där var ju liksom det enda Henrik Schyffert lyckades med som, i sin regidebut, det var just deras... Det var lite musikalgrejer som var trevligt i filmen också. När det blev rockvideoestetik. Som regi, i fråga om regi och skådespeleri, så var det ett misslyckande. Och den drog då hem bästa regi och skådespeleri bland annat. Alltså amatör.
Nej, bästa regi fick faktiskt Amanda Kennell.
Okej. Men det är en sak, det som jag säger nu, att man då gynnar sentimentalitet och banalitet, gråtande pojken, istället för riktigt professionellt skådespeleri och regi. Det tror jag att någon som Lars hade kunnat säga.
Alltså jag känner ju så här, att det finns vissa personer som har sån, låt oss säga, i erfarenheten av Strindbergs existens, så har det funnits svenskar, Stig Dagman var ju, så har det funnits svenskar som har haft ett ansvar. De har inte varit så populära bland, inom bourgeoisien, men de har varit populära bland folket, trots att de kanske inte ens förstods av folket, förstår du?
Ja.
För att på samma sätt som det är i Ryssland, alltså jag har rest mycket i Ryssland, och när jag ska skryta och försöka göra mig till, va, så brukar jag ju då säga att jag är filmregissör, för poeter kan vilken fan jävla idiot vara, va. Men jag reste i Sibirien och sa att jag var filmregissör, det var ingen som höjde på ögonbrynen. Men när jag sa att jag var poet, åh shit, du är poet!
Mm.
Alltså du förstår vilken betydelse. Man måste förstå så här. Kulturvärlden är sjuk. Sjukdomen ser ut så här. Att det finns ett antal, ett litet antal, väldigt, väldigt begåvade eller geniala personer som är aktiva i kulturvärlden. De är nästan alltid missaktade och hatade av den övriga kulturvärlden.
Som man brukar kalla de här som låg och spis nominerade för medhårsförfattare.
Ja, men de är
sådana. Sangren, ja, men alltså, positivt till.
Ja, men alltså, Lyda är bra. Och det var ju Horace som sa till mig. Han tog mig i upptuktelse. Horace är ju ganska hård. För jag vägrar läsa Augustpris nominerade jävlar, alltså. Du vet, Augustpriset, det är ju jävla skit, va. Men alltså, Horace sa, du är så jävla fördomsfull. Nu tar du och läser Monica Fagerholm. Hon är bra. Och jag läste henne och jag var ju tvungen att ge mig. Hon är ju fan ett geni. Monica Fagerholm är en av våra största nu levande svenskspråkiga författare.
Hon är också följare på vårt sociala medium Cyril och Stig Facebook. Så gör som Monica Fagerholm och följ oss.
Ja, nej, men alltså, Monica Fagerholm, en fantastisk författare. Sofie Oksanen, en fantastisk författare. Ja, men de är ju liksom, finnarna är bättre än svenskarna. Vi är liksom low class jämfört med dem.
Jag vill säga samma sak om danskarna.
Nej, alltså jag är stolt över att vara svensk. Jag är fan tillhör burätten. Jag är tillhör den äldsta ätten i Sverige. Jag är stolt över min härkomst.
Ja, som författare har jag väl Knut Hamsun har större betydelse för mig än Strindberg.
Nej, Strindberg, han, om någon förlämpar Strindberg. När jag gjorde den här serien om Strindberg som han Peter Biro skrev. Varför gjorde jag det? Jo, jag gjorde det naturligtvis för att jag tyckte det var kul att göra film igen.
Okej, men nu skiter vi där och så.
Men att jag gjorde det, det var ju för att jag ville hedra Strindberg.
Okej, men nu går vi vidare till den andra stora grejen då, som vi sa. Det var ju då USA-stormningen av Kapitolium. Att när många tror att det är Trump som låg bakom och gick helt bananas. För det, man hör ju tydligen att han är med och uppviglar. Och han, den där, vad hette hon, hans fiende, Nemesis?
Pelosi.
Ja, det togs ju folk också med bandtejp eller vad det kallas.
Bundtejp.
Det var ju lite läskigt faktiskt om man tänker. Det är svårt att säga att det är ett revolutionsdrag eller att han gjorde så, ett diktaturdrag. För att i en diktatur finns inte censur. Då är det diktatorn som censurerar, till exempel. Men jag vill bara läsa vad jag skrev för över 20 år sedan. 99, min debutroman. Gå. Jag säger så här. Min karaktär sitter och pratar med huvudpersonen med en snubbe på en bar i Las Vegas. En gammal Vietnamveteran som säger så här. Jag vill inte se den äkta patriotiska Budweiser-amerikanen som i sitt rus kallade sitt land för diktatur. Vilka galningar USA än fick till makten skulle det aldrig vara tvättäkta fascister. Inskränka yttrandefriheten. Vi skulle försöka, men aldrig lyckas. Konstitutionen grundades på Rousseau och Tocqueville. Förvisso härledde både USA och Kinas styren ur lockets frihetsförklaring om folkets rätt till uppror. Men jag hade rest i fasciststater. Ingenting där erinrade ens om USAs bibelbälte. Och New York var anarkistiskt, fritt, smutsigt och spännande. Antagligen det som Paris var för 8 år sedan när Henry Miller och Hemingway typ och de hängde där, bla bla bla. Men där slutade vi. Det är min debutroman Gå, Johnny, gå som är, finns i en nyutgåva förresten. Men jag tycker ändå att jag satte fingret på det som skedde nu 20 år efter. Och det som också skett efter att vi fick ett lyckligt slut på det här.
Nej, men alltså vi vet ingenting om det.
Mm. Men det är också med konstitutionen, jag vill säga att en av de här hon tog till exempel, en kvinna. Hon sa ju också att det var ju så här bibelbältmänniskor och de som gynnades av Trump faktiskt. Oj. Att han gjorde mycket ekonomi. Han hade nog fått vara kvar om det inte vore för coronan. Eller Kina-viruset som man kallar det. Så att han byggde upp infrastruktur för i arbeten och gruvsamhällen och sådär. Det var hans positiva, om man bortser från hans galna sidor.
Nej, men alltså han skapade mer fred än någon annan president har gjort under, alltså från...
Ja, genom att sluta kriga ute. Men ja. Jag är ju den som tycker att vi behöver en hegemon i världen.
Hegemoni heter det.
Eller hegemon tror jag man säger.
Hegemoni heter det.
Som skit i samma och märker ord. Som ändå sätter spelreglerna. Det behövs precis som du behöver en regissör i en pjäs.
Ja, det är klart.
Så där tycker jag USA behövs ibland. Även om de har gjort mycket fel som Vietnamkriget och Irak och sådär.
Ja, de har gjort fruktansvärt mycket
fel. Och Latinamerika framförallt.
Alltså, jag är väl en av de enda i den intellektuella världen i Sverige som tycker att Trump var okej.
Okay. Ja, men jag tycker till exempel att det var ju bara de som fick slut på IS. Och de har ju räddat mig. Deras flygvapen har räddat mig faktiskt.
Ja, ja.
I Gelsrim IS. Och de fick också slut på Balkankriget till exempel.
Alltså,
och för inte tala om andra världskriget.
Nej, men alltså jag är
med ryssarna.
Jag och du har olika politiska åsikter. Mm. Jag är vänster höger och du är mer liberal.
Jag har sett att du kallar mig för intervjuer, men jag kommer mer från anarkorörelsen.
Och jag avskyr anarkister på samma sätt som Joel Beck gör.
Men jag ska i alla fall jag vill proletär ring mig idag. Jag ska skriva en kommentar om det här med konstnärsklimatet i Sverige faktiskt.
Ja, nej, men så proletären tycker jag, de håller stilen på något sätt.
Och den andra tidningen kommer skriva en grej senare i vår. Det är ju för Fokus som då är mer just liberal mer.
Ja, men Fokus är okej. Alltså jag är konservativ, eller snarare reaktionär.
Mm.
Och samtidigt är jag vänster.
Mm.
Och jag var ju med alltså i ärrarna alltså.
Ja. Jo, men det här har vi berättat mycket. Men det jag ville säga med Trump, att det var faktiskt en av de här häktade kvinnorna då som stormade Kapitolen som sa att vi måste göra uppror för det är ingen annan som lyssnar på oss. Det var därför jag läste upp min egen text, att de har ändå den här filosofi, folkets rätt att göra uppror. Så att det var inte helt oväntat att det kom.
Liksom. Ja, men alltså, du måste fatta en grej, va? Vi lever i ett samhälle där makten består av kapitalet.
Ja, men det pratade ju Leo om, Leo Carmona.
Ja, Leo är en mycket klok person.
Mm.
Och så länge som kapitalet härskar över världen så vi kan befinna oss i en, låt oss kalla det för bubbelvärld. Där man slösar pengar över vissa saker. Men det finns ingen guldmyntfot.
Mm. Nej, men det är det så att, alltså att världen det är det med guldmyntfot. Jag tror att prata om det som kommer efter här från vårt nyårsgrej. Att 71 avskaffade guldmyntfoten och det gjorde att banker kunde börja spekulera helt plötsligt på ett sätt du inte kan om du driver ett eget företag.
Nej, men
de kunde ta risker och för det är alltid staten i västerländska demokrati som går in och räddar banken.
Alltså grejen är den. Det handlar om vinnare och förlorare, va?
Och även de som är riktigt rika, Trump och sådana människor, de sitter på mycket lån. Men sen går de bara en personlig konkurs. Du ser samma sak med corona. Alla restaurangägare som, det är synd om massor med restaurangpersonal, krogpersonal. Men många restaurangägare, särskilt de här vid Stureplan, De har redan låst sina pengar i Djursholmsvillor och sådär.
Ja, nej, men alltså, det heter ju aktiebolag, heter Limited på engelska. Det var Lagerkrön som skrev om det. Alltså, det handlar om begränsad risk, va? Så länge du har ett aktiebolag kan det gå i konkurs.
Precis.
Och man kan säga så här att i Norrland, när min farsa var verksam som försäljare av leksaker, så gick man inte i konkurs utan att betala dem som man tyckte var fair.
Precis.
Alltså, det fanns en sorts gentleman's agreement. Och man måste snacka skit om sådana saker som råttare och sova. Men de utförde, observera, det här sägs som en vänsterman. De utförde ett bra arbete. För de såg till att de som var hederliga inte blev blåsta. Så länge du sköter dig, du sköter dina betalningar, du levererar de grejer du säger att du ska leverera, så what's the problem?
Okej, och där avslutar vi nu, och så får ni höra på vår nyårssammanfattning där vi sammanfattar år 2020. Ja, så vill jag väl också säga att när vi lyssnade igenom nyårsmaterialet så vi pratar en del om afghaner, flyktingvågen som kom 2015 då när Fredrik Reinfeldt tyckte vi skulle öppna våra hjärtan. Och jag sa att det var 500 som hade fått jobba, 6000 eller någonting. Och jag tror att de siffrorna, när jag kollar upp fakta nu, så jag vill ge en korrekt att nu när jag kollat upp så är det då att efter två år har en av 10 fått jobb. Och genomsnittet som man då estimerar att det tar att få jobb nu, det är inte som för 7 år på andra invandrargrupper, utan det är 9 på afghaner och somalier. De som det har varit då, som kom med den vågen som det har varit kritik emot. Men det enda jag kan säga också som jag vill tillägga där, att vi har valt en jag tror vi pratar om det senare också, att vi har valt en ekonomi nu som är USA:s, och att det är faktiskt synd om dem. Det är hårdare än vad man tror, att har du inte jobb nu för de här killarna ett år efter att ha gått i gymnasiet eller något sånt där, så åker du ut. Men vi har också då skapat genom det här, som i och för sig alla då medelklassmänniskor har gynnats av under, särskilt under corona. Vi har fått den här som du har i USA när jag bodde där, de här cykelbuden som kommer med mat. Problemet är att det är extra synd om dem, att de får inga fasta anställningar, utan de är ju bara från en månad till månad och kommer ändå åka ut sen när de inte behövs med coronan.
Ja, alltså, jag och Cyril är på cykelbudens sida. Vi är på somaliernas sida. Vi är inga rasister. Vi tycker bara så jävla illa om dessa samvetslösa, självgoda människor som vill ha in människor i systemet som de inte betalar fullt ut. Det är vi som är humanisterna. Det är inte de på DN och hela den här jävla vänsterkåren som är humanister. Det är vi som kommer från gatan.
Ja, och jag vill tillägga att vi inte är helt ensamma. Vi hade till exempel, jag vet att Åsa Lindborg sa första gången hon gästade vår podd, sa att det handlar inte om att jag är emot, kritisera att vi tog in så mycket flyktingar, utan det handlar om att jag är orolig för hur ska skolan funka, lägenheter, allt sånt här, sjukvård. Det är det också framförallt.
Och det är en sak som den övre medelklassen, som man ser på Solsidan, som jag verkligen uppskattar. Jag tycker Solsidan, och framförallt, jag skrev till ett sms till Cyril om det igår, Svenska Nyheter. Men vad heter han? Vikingsson, va?
Jag vet inte.
Ja, men det är jättekul. Solsidan också är jättekul. Jag tycker inte illa om rika människor. Men jag tycker illa om att rika människor utnyttjar fattiga människor. För jag står på de fattiga sidan, för jag är fattig själv.
Bra. Då kommer nu vår nyårskrönika, kan vi ska kalla det. Dagens gäster är vi själva, och datum för inspelningen är kvällen mot midnatt, nyårsafton 2021.
2020 in till ett nytt decennium 2021. Alltså 31 december 2020.
Ja, fast jag säger 2020.
Ja.
2021.
Okej,
okay, varför?
Nej.
Jo, det är så jävla taskigt att tänka sig att världen ska gå under. Alltså,
säg
om 1000 år då.
Ja.
Om 1000 år, vad ska de då säga? Då måste de säga 30-100. Alltså, 1000-talet heter det faktiskt. Det heter inte 1000-talet.
Ja, men vi också alltså, vi är det här året har ju varit den största apokalypsen också. Som västvärlden, om vi bortser från krig, har upplevt. Ja. I alla fall... Också västvärlden upplevt, inklusive krig, för dig och mig, i vår livstid.
Nej, men alltså kriget var det ändå värre.
Ja, men du var inte ens född då.
Nej, jag var inte född då, men alltså, man kan inte jämföra det här med andra världskriget.
Nej, men jag sa ju inte krig, men det som vi har haft, och med epidemier så var det ju, i och för sig, här säger ju folk olika, epidemier, vi pratade ju innan då som folk förstår coronan, epidemier var det ju, för 100 år sedan som Hemingway skildrade och det där, vad hette den då? Den hette
spanska
sjukan, som drabbade mer unga. Nu är det tvärtom, mer gamla drabbades. Men om man ser som, jag tänkte på häromdagen, att egentligen har vi haft epidemier liksom 68-71, Hongkong-influensan, vi hade HIV-AIDS som alla såg som undergången 80 till slutet av 90-talet, så att vi har haft grejer ändå.
Alltså man kan säga så här, ingen räknar...
Får inte tala om tredje världen, malaria och allting.
Ja, men alltså man kan säga så här, ingen räknade med att det här skulle ske.
Nej.
Och därför så blev det också en väldigt stor chock. Och det förändrade samhället på ett sätt som ingen kunde vara förberedd på. Och det är därför man bråkar så mycket. Gjorde vi rätt? Gjorde vi fel? Det är klart man ska dra slutsatser vad man gjorde, om man gjorde rätt eller fel. Men det är väldigt dålig stil att försöka hitta syndabockar.
Mm. Jag var ju då en man skulle kunna hitta som syndabock. För att jag var ju, jag hade ju lovat min son Sigge då under hela hans uppväxt att vi ska se, han hade ju sett landskampen med Zlatan i Sverige då, men att vi ska se det utomlands, PSG och sådär. Sen drog han till Manchester där, i England är ju biljetterna för dyra för att de vill ha bort det de ser som drägg från arenor och sådär. Det kostar ju liksom såhär 1000 euro en biljett. Men, och sen USA och sådär. Men nu tänkte jag väl, jag hade lite pengar på fickan och tänkte i februari att vi åker och ser ett Milan-derby nu när Zlatan är tillbaka i Europa. Så vi åkte och ser det, som vi vet inte idag. Det kanske är världens sista stora derby vi såg, jag och Sigge då, mellan Milan och Inter.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Och Zlatan gjorde en guldmatch även om de förlorade. Inte gjorde en snygg vändning där mot slutet. Men då var ju 90 000 i arena. Det var ju en upplevelse själv att se där i Milano. Men det blev ju droppsmitta då. Det här var 10 februari vi såg. Och det gick rykten om bara att det var utkanten av Lombardiet som corona gick. Och jag märkte, jag tyckte själv att italienarna var konstiga när vi gick in genom tullen. Att de skulle ta tempen bara. De är helt paranoida. Vad är det här? Liksom, vi är inga kineser. För det var ju det där man hade hört. Möjligtvis därför det skulle kommit då till Lombardiet. Från den här Wuhan. Också så här, det är lite man kan om övriga världen. Trots att som vi båda ändå har koll. Den här Wuhan har liksom 8 miljoner invånare eller någonting. Och jag visste inte ens vad det var för stad. Men där görs mycket textiler. Och därför spred sig till Milano där världens modeindustri. Men mycket riktigt då, efter... Som ett brev på posten. Exakt 10 dagar efter vi har varit i Milano, jag och min son Sigge, får båda en stenhård influensa. Den högsta... Alltså jag vill inte säga att det var den hårdaste. Jag hade haft den i november 2019. som var mycket hårdare egentligen. För att jag tappade rösten och så här, och satt kvar en månad. Men här var en feber som jag inte haft sedan barndomen, du vet, att man kunde få de här röda, vad heter de, röda hund och skärlakens feber. Alltså. 41 grader i 2 dagar. Sen var det bra. Sen efter 3-4 dagar, då kom förkylning och hosta. Och då blev jag rädd att jag hade corona. Och då hade jag också jobbat extra med hemlösa på nätterna. Och där befarade man ett slagfält på grund av bristande hygien och att man rör sig utomhus och att man rör sig bland folk.
Mm.
Verkligheten skulle då visa idag att ingen där blev smittad. Så att de kanske hade ett, i princip, större immunförsvar. Men sen var jag också orolig för, du och jag hade varit på den här Netflix-inspelningen. Så jag var orolig också att jag hade smittat ner skådespelare.
Författare
i liten. Men jag
ja, det borde ha smittat.
Men så då ringer sjukvården och de bara, nej men vadå, hade du bara feber där och hostade där? Du har inte alla symptom, du behöver inte alls komma in. Jag tigger och ber och får göra en coronatest. De bara, nej, nej, nej. Sen så här, typ, efter det där så var det ju över, men jag har en rökhosta som sitter i, och den är som en rökhosta fast jag slutat röka i 3 månader. Sen är jag på ett hotell, och på Grand Hotel Saltsjöbaden, och går en frukostbuffé. De är noga med hygien, men det är för mycket folk, känner jag själv. Och därefter får både hon och jag, som jag var där med, 10 dagar, också exakt på datumet. Så det är olika datum det slår. En stenhård feber som nu sätter i en vecka. Så det var corona. Antingen hade det 2 gånger, lindrigt 1 gång, eller så gick det aldrig ur och kom tillbaka. För att jag hade det. För att sen i augusti när jag tog test för antikroppar, så hade jag antikroppar. Så jag har ju haft det.
Mm.
Och du, men du blev inte smittad? Inga andra polare blev smittade?
Jo, alltså jag var sjuk i 2 dagar ungefär.
Ja, du har blodgrupp O.
Ja. Jo, nej, men alltså jag var dålig i 2 dagar, men jag tänkte ju inte ens på att det kunde vara det. Men jag vet ju inte om jag har haft det.
Jo, men du har alla, det är bevisat att blodgrupp O är resistent. Det är något sådär darwinistiskt.
Den heter väl 0, tror jag.
Vad säger du?
0, jag tror den heter 0.
Ja, 0. Ja. Jag säger O, vissa säger 0. Ja. Men det är ju, men den är i alla fall, ni kan få det, men det är väldigt, det är betydligt svårare för er att få
det. Det är överhuvudtaget en väldigt konstig sjukdom. Jag har stor respekt för den, och nu har jag ju hört 2 av mina vänner har blivit hårt drabbade av den faktiskt, som inte du känner till.
Mm.
Så det är verkligen en läskig sjukdom. Och många har ju dött, och det är verkligen tragiskt.
Ja.
Nu får man ju hoppas att det här vaccinet kommer och att det funkar, va?
Mm.
Sen är det ju också, när man talar om att det finns ett vaccinationsmotstånd och så. Alltså jag kommer att ta vaccin. För jag är inte, alltså det är knepigt att betrakta staten som rakt av ond.
Mm.
Man skulle ju kunna tänka sig att de tycker att det är för mycket människor på jorden, att man vill bli av med en del, va?
Ja, eller konspirationsteori som, jag är ju... Du är mer lagd åt konspirationsteorier än mig, men jag kan väl köpa den nästan, att då Kina skulle plantera den, för att det börjar de ju hamstra företag. Det hade de gjort innan, men nu på allvar, flygbolag, allt. Och man har till och med satt in spärrar både i Europa och USA för kineserna att köpa upp. Och de klarar sig bäst, trots att de spred.
Jo, men alltså, jag är inte alls lika negativ till Kina som du är. Men alltså, jag står som ett stort fråga.
Tycker du okej att de heter katter, va?
Mm. Ja, nej, det tycker jag är äckligt, men...
Fladdermöss.
Ja, nej men alltså, usch. Nej men alltså, jag accepterar att det finns olika kulturer. Och sen har jag väldigt stor respekt för den kinesiska kulturen som är mycket gammal, och jag vill inte undervärdera dem på något
sätt. Där har jag väl mer alltid dragit sig den japanska. Ja, vår gäst Anders Stoppen då, man kan lyssna något av tidiga avsnitt av honom. Vi planerar nu under våren.
Ja, jag tycker ju då att... Jag har också stor respekt för Japan, men det går inte att komma ifrån att japaner var onödigt sadistiska under andra världskriget. De dödade människor som de dödade för dödandes egen skull. Det gjorde inte kineserna.
Vi sitter inte här för det med tyskar annars. Nu får jag skärpa det.
Ja, ja.
Men i alla fall så... Ja, men det här med staten som du pratar om, där är ju också vår syn på Sveriges stat. Vi har ju haft en extrem håll individualistiskt, trots att vi i omvärldens syn alltid varit liksom så här lillkommunistiskt land, nästan. Har vi haft en, att liksom, vi har haft en annan coronastrategi som alla vet mot övriga. Vi har inte suttit isolerade, vilket jag tycker är bra, för jag hade ju brytit mot dem och fått böta då varje dag.
Jag hade inte brytit.
Tills jag varit bankrutt.
Jag är mycket mer laglydig än du. Men alltså, jag tycker det är väldigt svårt att som amatör göra bedömningar av människor, när människor kan mycket mer än vad jag kan. Sen så tycker jag ju då att det är ett stort problem det här med hur man ser på fake news och news. För jag är ju nästan av den åsikten att de nyheter som levereras i Dagens Nyheter, Svenskan och TV och så har visat sig under de senaste 30 åren ofta har varit direkt felaktiga. Och då har jag nästan blivit så här, så jag minns när Trump blev president, så var jag väl en av de få som tyckte att aha, det kanske är bra. Därför att alltså de som har pengar, de som har verkligt mycket pengar, de har ju också makten att köpa de som är intelligenta. Och de har också makten att styra massmedia. Och det gör att, alltså jag är på folkets sida av princip. Alltså jag gillar inte att man fördummar människor medvetet.
Mm.
Och jag upplever
det
att... Jag upplever att dagens samhälle är ett samhälle som är destruktivt. Alltså det här med, jag är så här superanti-nyliberal.
Mm.
Därför jag menar att det är okej för de som är starka, men alla är inte starka.
Men de går ju oftast på utilitaristisk.
Ja. Jo, men alltså jag gillar inte det. Alltså jag är kristen. Och jag tycker att det är för jävligt som man behandlar de gamla människorna och som man behandlar de svaga människorna.
Och det är det folk är. Jag läste nu och där... Jag ser inte senaste 30-40 år, men det är väl, det är därför tyvärr då, jag säger tyvärr, för jag gillar inte att Sverigedemokraterna har fått den position de har fått, men de har ju fått den för, jag läste, nu har ju till och med Aftonbladet och Expressen, DN och den borgerliga media, eller man ska säga, liberalborgerliga media blir tvungen att tala i klarspråk om vi säger, jag läste nu Aftonbladet till exempel att av de 50 000 invandrare som kom den här våren 2015 från, mestadels från Afghanistan och Afrika, mer tror jag än Syrien där behövdes, så har bara 4 500 fått jobb. Och sen, det här vet jag inte, för det här var en kompis som är ganska kritisk. Utav de 4 000 afghaner som har gått då gymnasium, de här, de som ofta ser väldigt vuxna ut för att gå gymnasium. Många har skägg också. Där har bara 69 fått jobb eller någonting.
Ja, men alltså, man måste skilja på två saker.
Så det är klart att det kostar samhället pengar.
Ja, det är klart det gör. Alltså, man måste skilja
på Göran Löfven, för aspekten 7 år tar innan man kommer in i arbetslivet. Ja. Nu är det 9 år typ.
Ja, men låt oss skilja på två saker. Det är ju inte fel på de här människorna som försöker ta sig till Europa för att skapa sig en bättre framtid.
Absolut inte, det är drivkraftiga. Jag har varit en av dem.
De är ju liksom drivkraftiga och det är inte deras fel, va? Utan felet, och det är det som är det sorgliga, felet skulle jag vilja säga är vänstern. Och det säger jag som är vänster. Alltså jag reagerade redan tidigt 70-tal, redan 1971, när jag var med i FNL-grupperna. Då var då jag gick med järrarna istället, va? Därför jag upplevde att de där människorna, de ville inte förändra samhället, utan det handlade om att de var tvungna att ha en sorts förevändning. För att de, det var för många som fick studera. Mm. För många kunde göra vilka val som helst och välja sina liv. Och för många av dem var inte tillräckligt begåvade helt enkelt.
Mm.
Och då kunde samhället liksom köpa dem.
Mm.
Alltså det fanns en teori på 60-talet efter en dansk som hette Gottfried Appel, som handlade om att arbetarklassen i Europa var köpt. Och då handlade det om att det var arbetarklassen i tredje världen som man skulle satsa på. Nu var det så att de människor som drev den teorin, de blev själva köpta. Du kunde se i Spanien, jag var ju mycket i Spanien i mitten av 80-talet. Och då var det stora demonstrationer med röda banderoller. Och då var de intellektuella liksom för vänstern. För de var inte köpta än, va?
Mm.
Sen fick de lite kulturbidrag och sånt där. Mm. Lite teatrar. Lite så här nagelskulptriser och fan som helst, psykologer. Mm. Och liksom köptes upp. För kapitalisterna behöver ju också en konsumtionsmarknad av det vi kan kalla, och jag är inte alls emot konsumtionsmarknaden av lyxvaror och så. Jag gillar ju goda viner och så. Det är inte så, va? Men det jag ogillar, det är att man planmässigt liksom strukturerar upp befolkningen i en grupp som man liksom medvetet fördummar. Och i en grupp som man liksom passiviserar, alltså man passiviserar deras upprorsanda, vad vi kan kalla det för, va? Och ger dem en massa fördelar, köper dem helt enkelt och låter dem liksom hålla käften. Mm. Vänstern dog ju på det sättet. Mm. De enda som höll kvar vid, kan man säga, arbetaridealen, det var delar av trotskisterna och det var ärrarna. Och jag vet inte hur ärrarna är nu, va? Men då på den tiden, och det berodde på att det fanns en stor grupp arbetare i Sverige som hade yrken, som hade arbetarklassstolthet. Alltså inom varven, gruvorna, vissa industrier. Och där det var liksom status att vara arbetare. Om du tittar på ärrarna i början, så var ju alla utom en var ju faktiskt kroppsarbetare. En var professor i vetenskapsteori.
Ja men här tänkte jag vet inte om du läser, jag skickar upp för att Proletären då, Norrlands arbetartidning, som är den här ursprungliga arbetarklassen, tror jag.
Nej, du menar talar... Norrskensflamman menar du?
Nej, Proletären, och de vill ju att du och jag tror jag ska hjälpa dem lite, skriva lite bland annat. Men de har, de känns ju en splittring här under för den riktiga arbetarklassvänstern. Mm-hmm. De skriver, du läste inte det här, tror jag, för du läser ju inte internet så mycket när jag skickade en länk. Du kan inte ens komma upp, men de börjar med... Jag läser den för att den handlar om Eddie Medusa, du vet vad det är.
Ja, men jag såg på det.
Ja, och jag är ju då, jag har ju vissa bibliska ideal, både judiska och kristna, så jag är emot självbefläckelse och sånt som står i Bibeln då, för, dels vis för disciplin, jag tycker att sån njutning ska ske mellan partner, men det här är mer en allegori då. Jag kan läsa upp den högt. Textraderna, vänta. Ja, jag ser det här. Här återkommer de, jag läser inte från början, men den börjar med det nu så då. Texterna ovan hämtas från den finurliga låten Jag bara runkar. Lite vulgärt kanske. Sjunga om självbefläckelse, som är det Medusa. Låten handlar om hur andra, oftast överheten, begår olagligheter, medan herr Medusa nöjer sig med att runka. Mest för att vara på den säkra sidan. Oftast nöjde sig herr Medusa inte där. Det skulle hällas upp brännvin i glas åt Karin Söder, du vet han gamla centerledaren. Eller för den delen sjunga som Göran Perssons rövhål. Eller Medusa var inte dum i huvudet, även om spriten med säkerhet tog död på allt för många hjärnceller. När han under sitt riktiga namn, Errol Nordstedt, försökte göra sig ett namn inom den etablerade musikbranschen, gick det dåligt. Det var väl helt enkelt jävligt mainstream, skivan sålde dåligt för att vara honom. Några år senare var Errol försvunnen. För evigt raderad från vårt medvetande. Istället hade Eddie Medusa kommit till världen. Denna nya skapelse gjorde sig snart otroligt populär bland breda massor. Receptet. Humor, snusk och en hel del sparkar uppåt. Taskig kvinnosyn. Ja, jo. Förskönande av alkohol. Så går det att tolka innehållet. Smarta texter som satte fingret på den lilla människans kamp mot överheten. Utan tvekan. Jag vill hävda att Eddie Medusa behövs mer än någonsin. Sverige 2020 domineras av medelklassens moraliska panikångestattacker. Det ska HBTQ-certifieras byggnadsnämnder, diskuteras värdegrunder i bikupor och på ett nästan humoristiskt vis pratas om variationer snarare än hinder. Oavsett hur många certifikat, värdegrunder eller variationer vi hittar kan vi konstatera en sak. Den lilla människan, han eller hon som får Sverige att gå runt, får slå ur ständigt underläge. Vårdpersonal, det är så färdigt bara, för det fortsätter bra. Vårdpersonal dör på grund av bristande skyddsutrustning under coronaepidemin. Dagens ungdom får varken bostad eller fast anställning. Och arbetare får sätta livet till på jobbet när företagens vinster går före arbetarnas liv.
Det är okej. Alltså grejen är den, alltså det som är otäcka, det är att när du bara läser mainstream media och du ser på TV, då får du ett intryck av att majoriteten av Sveriges befolkning tillhör den privilegierade medelklassen. Alltså jag är med i en promenadklubb och jag och Mats, vi tog en promenad då i Hammarby förstad. Och jag sa då till honom, hur många av de här människorna, för du var ju under corona nu, hur många av de här människorna tror du verkligen arbetar? Alltså det som kommer att ske förmodligen, och det kommer att bli väldigt otäckt, det är att man kommer att slå sönder större delen av medelklassen också. Och den är liksom mindre beredd på det, va. För det som har hänt och det som är lite förvirrande, det är att när man säger att Sverigedemokrater är mer outbildade. Alltså när jag går ner på Rosa och eventuellt äter lunch, då ser jag de som är arbetare, alltså jobbar åt gatuverket eller vad fan, gatukontoret eller lastbilschaffisar och så. Och så ser jag kontorister. Och när man ser de här kontoristerna så är de mycket mer försiktiga. De vågar inte riktigt säga vad de tycker. Om du skulle jobba på ett kontor och säga att du röstar på Sverigedemokraterna, så skulle du eventuellt bli förlora jobbet eller du skulle bli utmobbad. Medan de som jobbar som med så här byggnadsställningstekniker eller vad fan det heter, de skiter ju det. De är ju invandrare själva ofta och är ju inte alls rädda för att bli betraktade som rasister. Rasismen har, som jag ser det, har rasismen uppkommit i Sverige de senaste 3 åren på grund av allt detta ojande från det jag betraktar som medelklass halvsvarta mulatter som klagar på melatoninet eller vad fan det heter.
Ja, med de har svarta papper och vänstermammor.
Ja. Och gör karriär på det. Och det är så synd om oss. Och jag känner mig så ut.
Lite Jonas Kemmer och vi på live-typer.
Ja.
Ja. Ja, men man kan se också nu, jag pratade med jag var ute med en slavisk reporter igår och hon berättade att och vi såg att jag hämtade upp henne hennes port som var en sjöstad. Man ser att de här nya områdena som byggs nu i Solna och Hammarby sjöstad och sånt, det är invandrare som flyttar dit lika mycket som svenskar. Men det är slaver och Turkiet och sådana, medan det pushas utåt, längst ut i Rinkeby-ljus och sånt. Där bor egentligen bara somalier, en viss form av afrikaner och en del mellanöster, afghaner. Och det pushas inåt, mer och mer invandrare flyttar inåt. Och det var några, jag lyssnade på en podd idag med Hanif Perashi, afghans polis, som hade fått skit för att han sa att de haffar många svarta. Men ingen säger att, ja, det är för att visst, det är här längst ut där vi jobbar som polis, är det 90% svarta till hudfärgen, afrikaner. Och 10% Mellanöstern. Och de vi haffar är svarta. Men ingen säger att vi haffar dem för att de inte ska döda andra svarta.
Nej, men alltså grejen är det. Alltså för det första så ska man inte demonisera de svarta bara på grund av det. Det finns, det finns ju ett skäl till varför det har blivit som det har blivit, va. Och jag uppfattar att det är viktigare än någonsin med det vi kan kalla för antirasism, som är antirasism på riktigt, va. Det är naturligtvis ingen skillnad. Alltså jag känner ju då nära vän med en hel del svarta. Jag har aldrig ens tänkt på att man är svarta.
Jag har ju såklart inte med hudfärg att göra. Jag ångrar att jag inte sa det när vi var på förra podden med Leo här. När Leo tar såklart alltid, och det gör han, det är hans person och det är hans patos, alltid alla invandrargrupper i försvar för att han är invandrare själv från Latinamerika. Men jag glömde säga det att han är från ett katolsk samhälle, the second world, som idag är the first world. Att det är skillnad på somalier och klaner. Där vill jag påstå att vi i vår podd ändå alltid, det är jag ganska stolt över, att vi har faktiskt aldrig gjort något fel, trots att vi heter otakt med samtiden. Vi hade rätt i fråga om MeToo, vi hade rätt när ingen vågade prata om den här boken Klansamhället. Det har ju visat årets bestseller i år i familjen som pratar om klaner. Och det är ju det som är med de här svarta, vi pratar inte om alla till hudfärg, utan det är ju vissa samhällen. I Somalia har du inte haft ett styrelseskick sedan 93, du har inte haft en fungerande polis, militär och sådana saker. att där är ett klansamhälle.
Ja,
alltså, och det är lite samma i Afghanistan faktiskt.
Alltså i stora delar av Afrika, inte i stora delar, men i delar av Afrika har du fortfarande slavverksamhet.
Mm.
Alltså vissa folkgrupper är slavar åt andra folk.
Ja, men jag är rätt mycket i Indien. Jag tycker att det är Indien också som är på väg att bli en ekonomisk stormakt. Så att jag menar lite bara, alltså som är på väg att, det kallas tredje världen, men det kommer nog bli det. De kommer gå om Kina snart i ekonomin. Inte Kina, men Japan går de om. Som tredje största ekonomi.
Alltså vi lever i en rörig värld och då är det viktigt att hålla huvudet kallt och inte liksom drivas med i så här vansinniga opinioner.
Mm. Och där är det mycket. Jag gillade att vi förut hade snack om Venezuela och utrikespolitik som jag gillar i vissa poddar. Det hinner vi inte med, men det är mycket. Vi kommer ta det nästa år, hoppas jag. Det är grejer som har hänt framförallt i år i Vitryssland, Turkiet. Polen är ju en politisk utveckling som vi kan diskutera kanske i andra poddar senare fram i tiden. Men annars, vad ska man säga? Nu får vi gå vidare från det här med
utveckling. Ja, vi kan väl kanske beklaga att vissa människor har dött.
Ja, vad ska vi börja med? Alltså, det är inom idrotten har vi börjar med idrotten, för det är ju bara enda vis. Och som kanske var en av världens största ikoner. Som jag också har en signerad fotbollströja av. Ska jag skryta med. Eftersom folk klagar på att jag skryter för lite.
Oj då.
Han heter Diego Maradona.
Det var det värsta. Nej, men alltså, han var ju fantastisk. Och han, det fanns ju en på 30-talet, Mattias Hindelar, som var ju en slags Maradona före Maradona. Mm. Och sen var ju George Best också däremellan. Mm. Men Sindelar var ju nästan kanske ännu mer extrem än Maradona. Sindelar var ju ett spelgeni på ett sätt som gjorde att han ställdes utanför alla. Han kunde spela dyngpackad, alltså landskamper.
Mm.
Alltså han kunde komma in i matchen och de tillät honom att göra det.
Ja, men Maradona, så långt gick
man? Nej,
alltså, aldrig. Centralstimulanser kan jag säkert tänka
på.
Och då blir man bättre.
Alltså inte packad, va? Men han var så jävla bra så att, och sen så när...
Efedrin har han torskat för, det är amfetamin.
Ja, men när tyskarna ockuperade Österrike, då vägrar han spela för tyskarna. Och då dödar de honom. Och fortfarande än idag erkänner inte Österrikes förbund, eller fotbollsförbund, att det var ett mord.
Mm.
Och så att det var en gasolycka.
Mm.
Mattias Sindelar är en av de okända verkliga hjältarna.
Mm.
Han umgicks huvudsakligen med horor och gangster.
Mm. Men sen är det som du har sagt, fotboll och humor och vissa grejer utvecklas hela tiden.
Ja.
Och idrott hela tiden. Och där, jag ser ju när Maradona trixar med fotboll, så är han ju, och alla lägger upp de klippen, då ser jag själv, min egen son är bättre som har gjort vissa grejer. Men däremot skulle de målen han gjorde, de framspelen och allting, så har du fortfarande idag inte överträffat, inte ens Zlatan. Zlatan och några till och Messi är ju där liksom, men
ja, precis. Ronaldo också.
Ja, Ronaldo också på löpningarna då, framförallt.
Men alltså det som sker, det är ju framförallt det som har skett under de sista 2-3 åren. Jag tänker framförallt när Liverpool vann med Manchester City förra hösten.
Mm.
Alltså att du ser på samma sätt som du såg i matchen mellan var det 97 mellan Real, när Real vann över Dortmund, när du ser tre spelare skjuta stenhårda, långa passningar.
Mm.
Och på volley.
Mm.
1, 2, 3 mål.
Mm.
Alltså du har fan i mig inte sett det tidigare.
Mm. Nej, men jag gillar till och med Guds hand. Hon är fusk, ja. Liksom.
Nej, men alltså, lyssna på mig. När jag satt och skrev den här filmen som hade blivit av politiska skäl, verklighetsuppfattning, så hade jag med en fotbollsspelare som var en av de positiva hjältarna. Och han hade då gjort ett mål av typen Maradona. Och så förklarar jag, eftersom jag sitter med en replik hur länge som helst, kanske 8 timmar.
Mm.
Så säger han, ja men alltså, fatta, det första som hände är att jag blir glad.
Mm.
Ska jag sen, halvsekunden senare, ångra mig?
Mm.
Alltså det funkar ju inte heller.
Mm.
Alltså det spontana, det är ju att du ser att det blir mål.
Mm.
Även om du fattar att det är min hand.
Mm.
Alltså, det är psykologiskt sett nästan omöjligt att anklaga honom för att göra något fel.
Ja, men också då måste jag säga, bara för att han blir en världsikon. Det är också, Pelé var ju också bra. Och där tror jag att vi glömmer bort Maradona på samma sätt som jag tror Pelé kommer bli, fast han var första av de här.
Ja,
men Martin
Dahlin gjorde ett liknande mål där han ångrade sig.
Mm.
Säkert beroende på det här med Maradona.
Mm.
Men Sverige hade fått målet annars.
Mm. Och han var väldigt bra på armbågar och luften och sina Dahlin. Men där, det är ju personen också att ha den här som vissa stör sig på den. Särskilt de här kanske lite ängsliga feminina killarna, de här grandiosa som vi tycker är kul ändå, Muhammad Ali, det är ju Muhammad Ali, Zlatan, Maradona, de har den där larger than life personen.
Ja.
Men i Maradona går det ännu längre att han blir, och det är sämre med Muhammad Ali också, att han blir en förespråkare för tredje världen på ett sätt som jag kan nog bara se när jag är rätt mycket i tredje världen, att det är Bob Marley och Maradona liksom som,
ja, men det var också
han
det,
blir talan för den lilla människan,
ja,
i hela
men det
världen.
Var det att han tog så explicit ställning för de fattiga, va?
Ja.
Alltså det har ju då egentligen ingen annan som har kommit från fattiga förhållanden gjort på samma sätt.
Ja, och det kanske inte alla. Sen skryter Kuba allt om sin sjukvård, men jag vet inte om det är bäst att åka till Kuba och göra en hjärtoperation för sin
kola. Ja, det är ju inte så dåligt. Men alltså, du hade ju Tostão i Brasilien och sen hade du Sokrates. Men både Tostão och Sokrates var ju något så ovanligt som spelare som kom från medelklassen.
Mm.
Men var ju också mest.
Jag har haft två långa resor i Argentina. Och så jag vet ju, och de är ju väldigt stolta över, de är mer stolta tror jag över Che Guevara och Maradona än Evita Perón och
ja, hela Perón-affären. Det vet jag ingenting om, det var konstigt.
Nej, men på något sätt de blev ändå, jag tror att han hade väl Che som verkligen idol. Hade han inte Che tatuerad för mig, tror jag.
Det tror jag. Nej, han hade Castro, tror jag.
Ja, kan det vara som det kan.
Ja. Nej, men alltså sedan är det ju Max von Sydow.
Där finns ju spekulationer om Castro. Ja, men det är en annan
podd. Jo, men om man ska tala om folk som har dött. Nu var han ju väldigt gammal, va? Men ändå. För han dog av covid-19, va?
Vem?
Max von Sydow.
Nej, det har inte jag hört. Det är mer. Då sitter du på mer insider. Nej, du har träffat honom. Berätta om den.
Ja, jag träffade honom flera gånger och jag var i Amerika med honom. Och han var en ganska. Det var ju så på Dramaten när jag kom in där på 80-talet, mitten av 80-talet, att det var en sån otrolig hierarki. Alltså de stora skådespelarna, de åt ju inte i matsalen, utan de fick mat från Arvid Nordqvist delikatesser till sina loger. Den enda som åt i matsalen med vetligen var just Max von Sydow. Som var en väldigt så här enkel person och just chosfri. Alltså Ernst Hugo och alla de där, de var ju fantastiska personer. Men de var ju stjärnor på ett sätt som ingen idag kan riktigt vara. Och det där är någonting på gott och ont. För just den, kan man säga, den stjärn, skådis, karismastilen som fanns kring dem, gjorde ju också dem till bättre skådisar.
Ja, fast det här kommer in på en grej som man kan fundera lite på. Eller som kanske de kanske gjorde för att de är bättre och ville också leva bra. För det är Stellan Skarsgård också sagt, som också är en bra skådespelare. Så att det är inte fel att vara hajmat om man ändå liksom.
Nej, men Stellan var som han var som Max, men Stellan slutade precis samtidigt som han började.
Men han gör väl också säkert fortfarande sånt för pengar. För att jag tänker på de tre skådisar som jag tänker, det har säkert, jag missar säkert någon jätteduktig skådis som har dött i år. Men de tre jag tänker på är Max von Sydow, Sean Connery och Sven Wollter. Man kan säga att alla de här tre har gemensamt att alla tre har gjort också jävligt mycket B-filmer. Men de är särskilt då Max von Sydow och men Sean Connery då, Bond och sådär, som är något på gränsen men ändå som alla såg, och men också i B-filmer, men också med Hitchcock. Jag tycker Maine är en av Hitchcock mest underskattade. Men det är Sean Connery som men det som Sean Connery gjorde, som gjorde att han är för alltid Bond, den bästa Bond, och alltid var en bra skådespelare, så var hans ögonspel, tycker jag.
Ja, det var ju bra skådespelare. Du kan ju vara en bra skådespelare även i B-filmer.
Ja.
Det är ju stor skillnad på de som verkligen går in och är bra i B-filmer och de som bara struntar i det.
Ja, här ska jag dra en rolig historia på. Jag har inte träffat de där giganterna ur äldre ligan på samma sätt som du. Men jag gjorde en intervju med Donald Sutherland. Och då sa jag, där såg jag likheter med just det här med B-filmer. Jag bara... vi har en svensk skådis som heter Max von Sydow. Han bara, jag känner Max. Ja, det är en bra popular liksom. Mm. Jag bara, och jag tänker så här att Max von Sydow jobbade ju då med Bergman. Och du, Donald, har ju jobbat då med Bergmans polar och som, de såg varandra som jämlike, Fellini. Han bara, ja. Men sen har ni båda ju jävligt mycket B-filmer. Då blir han helt ställd. Han bara, du kanske har rätt, men säg det inte till Max, för då snor han väl mina roller i framtiden. Men jag älskar Mats. Max.
Jo, nej men det var också en väldigt bizarr scen, som en bra story. Det var när vi skulle skiljas åt på Kennedy Airport eller New York eller vad det var. Vi var i alla fall jag och Max. Alltså jag hade ju då vanlig tourist class. Men bara för att jag stod och pratade med honom, han skulle till Köpenhamn och jag till Stockholm, så kommer en märkvärdina och säger, det har blivit något fel här, och ger mig en first class till Stockholm. Så att jag satt bredvid en flygvärdina som bara hade hand om mig och gav mig mat och drinkar och så. Alltså, jag har aldrig varit med, bara för att jag pratade med honom.
Mm.
Alltså då är man stor.
Ja, det är så.
Och jag tycker faktiskt, hur mycket Benastian är, att det är...
Jag får inte ens en gratis bira. De höjer priserna på rosa om jag har pratat med dig.
Alltså, nej, men alltså, jag tycker faktiskt att en av de största misstagen man gjorde inom vänstern, det var att man byggde på avundsjuka. Och att man inte insåg att människor har olika kvaliteter. Det betyder inte att man ska fjäska för dem eller att de ska ha rätt att vara otrevliga mot en. Men man ska låta dem vara. Och man ska beundra dem. Om du inte kan beundra andra människor, så kan du aldrig utvecklas som människa.
Jo, den tycker jag Johan Akelius ofta drar upp med rätta. Och jag har nog kanske själv gjort den. Du gör oftare till och med än mig. Att det, jag köper helt den här med avundsjukan. Men man får också komma ihåg att då, särskilt de som utger sig för att vara nyliberaler, att de alltid säger att man ska vara self-made och det. Det beror på att de sitter oftast på, som jag och Leo skriver i vårt spelet. Ni är födda rik. Ni kan, det är lätt för er att säga och sitta och att man ska vara sin egen
man kan inte heller
för det är alltid de som säger.
Ja, men man kan verkligen inte rå för att man är född rik.
Nej, inte det. Alltså, men jag känner... det menar jag var vänsterns brist, att gå på de som är self-made också, som tjänar pengar.
Nej, men jag tycker man ska inte gå på någon. Alltså bara gå på de som är otrevliga. Alltså att vara otrevlig och att vara omoralisk, det är fel. Om du är rik, om du är fattig, bara du har din värdighet, då ska du behandlas schysst.
Ja, det köper jag. Det låter sunt.
Ska vi inte avsluta det?
Nej, jag tycker vi fortsätter, för vi har också lite, vad har hänt mer? Jag har också, på årets fiasko tänkte jag, eller jag vet inte, är det årets fiasko eller sensation om vi ska sammanfatta året? Palme-mordet. Du har haft många teorier där, du har pratat med Lena Andersson och många, och jag har haft många teorier. Och här, fiaskot började väl på ett sätt med, jag själv hade ju gått ut och sagt, jag var övertygad att de måste ha ett vapen om de sätter man mördan. För det kan bara vara D eller DNA. Och DNA är svårt att få från 86, ja, att det ska svara så länge. Men där gick Daniel Sonen dagen innan de skulle komma med lösningen och sa, jag har fått från initierade källor att man har vapnet. Men det var ju inget vapen. Det var ju den här skandiamannen, en snubbe med en ganska bizarr typ, metrosexuell, 30 år före metrosexualitet, med en bögslunga där han skulle ha haft vapnet då. Ja. Som man säger i mördaren.
Alltså det är ganska troligt att Stig Engström var inblandad på något sätt. Därför att Skandia var inblandade. Alltså hela det här stay behind.
Du menar att Skandia skulle vänta på att Palme bara promenerar förbi där?
Ja, alltså Skandia är ju väldigt skumt. Du får tänka att stay behind, rörelsen som skapades av nazisterna först då. Och som övertogs av USA när nazisterna förlorade. Och då så skippade de högsta chefen, vad han nu hette. Och ersatte honom med en snubbe som hette Alvar Lindenkrona. Och det var bara Tage Erlander och Gunnar Hedlund som kände till hans existens. Och det som det var Svenska Turistföreningen och försäkringsbolaget Thule. Försäkringsbolaget Thule, deras vd tidigare, det var Palmes farfar. Och sedan var det Palmes pappa.
Mm.
Sedan 1962 eller 61 så blev Thule uppköpt av Folksam. Och sedan så hade Stay Behind var en slags terrorrörelse som var till för att om Sovjet skulle ockupera väst så skulle de stay behind, alltså de skulle utföra sabotage.
Mm.
Och det kan jag väl tycka, alltså, jag tycker du skulle inte gilla att Sovjet ockuperade oss. Men problemet var att den här stay behind-rörelsen i olika länder urartade, för att de samlade ju högerextremister. Framförallt i Belgien och Italien. I Belgien så alltså, sköt de ihjäl massa liksom random people.
Och är det för många människor inblandade, särskilt om det är en belöning på 200 miljoner, då kommer det fram.
Gissningsvis, jag tror jag vet vem det var som höll i vapnet, men det vill jag inte säga.
Okej, ja, men då har du ju ett skop där. Ja, ska vi, då får vi väl gå, ska vi avsluta här, det blir för långt kanske annars.
Ja.
Så swisha in också så att vi behöver mer pengar, vi behöver mer lyssnare. Det är därför vi gör en ny regi. Om ni inte swishar så lägger vi ner det här snart.
Ni gör vi inte alls det. Och vi har blivit bättre. Alltså de sista fyra poddarna vi gjorde, jag lyssnade igenom dem. Och jag tycker att det har skett en, och det ska ju ske också. Det är ett ovant medium, men vi har blivit bättre och bättre.
Ja, och där slutresumering på året då. Om vi tar poddarna från år tycker jag att
ja, jag tyckte nog att det som var riktigt bra var den senaste med Lidberg, Jimmy Lidberg.
Ja, den har vi inte ens fått responsen. Den har vi inte kollat, för den släpptes
nej, men några dagar innan vi spelade in bra. Och sen tycker jag också för den om sorg blev väldigt bra.
Ja, och det kan vi väl säga också, så att ni inte tror att vi bara ska författa det. För det var ju faktiskt vår, när vi pratar nu om görning, vår ursprungliga tanke var ju att visst, vi vill ha det här samtalet som kanske då ibland kan uppfattas för babbligt. Men vi vill också vara på osäker mark, som vi var med Jimmy Lidberg. Mm. Nya områden, nya personer vi kanske inte skulle ha träffat annars. Och där ska vi ska väl söka oss mer åt sånt ändå.
Ja, det tycker jag.
Stötta gärna oss på Swish. Nummer 123-535-4857. Nummer 123-535-4857. Ni kan också följa oss på Instagram och Facebook under Cyril och Stig.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.